Ämnet för min predikan idag är Herren hörde mitt rop. Och den bygger på psalm 40 i Psaltaren. Det är så att vi i församlingen här har haft lite av en bönesatsning under några veckor. Då har vi haft kyrkan öppen för bön några timmar i veckan. Och det har gett mig anledning att själv tänka lite mer på det här med bön. Dessutom är vi mitt uppe i fastetiden i kyrkoåret, då man i många sammanhang inte bara fastar men också ber och fokuserar på det som ligger framför med påskens stora högtida budskap. Psalm 40 ska vi läsa nu. Det är en psalm av David och så här skriver han. Länge väntade jag på Herren och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur dy och slam. Han ställde mig på fast mark, mina steg gjorde han trygga. Han lade en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och bäva och sätta sin lit till Herren. Lycklig den som litar fast på Herren och inte vänder sig till det trotsiga och den som avfaller till lögnens makter. Stora är det ting du har gjort, dina under Herren min Gud och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig. Jag vill tala och berätta om dem, men det är fler än jag kan räkna. Slaktoffer och matoffer önskar du inte. Du har lärt mig att lyssna. Brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag, jag är här. I bokrullen står vad jag ska göra. Gärna gör jag din vilja, min Gud. Jag har din lag i mitt hjärta. Jag bär bud om din trofasta hjälp till den stora tempelskaran. Jag håller inte tillbaka mina ord, det vet du, Herre. Jag tiger inte om din hjälp, att du är trofast och räddar, förkunnar jag. Jag döljer inte din godhet och trohet för den stora tempelskaran. Du, Herre, håll inte tillbaka din barmhärtighet mot mig. Din godhet och din trofasthet ska alltid bevara mig. Jag hotas från alla håll av olyckor utan tal. Mina synder har hunnit upp mig. Jag förmår inte se dem. Det är fler än håren på mitt huvud och modet sviker mig. Jag ber dig, Herre, befria mig. Herre, skynda till min hjälp. Skam och smälek må drabba alla som vill beröva det livet. Låt den vika tillbaka med vanära det som vill mig ont. Må det rysa av skam det som nu skrattar hånfullt åt mig. Men alla som kommer till dig ska jubla av glädje över dig. De som längtar efter din hjälp ska alltid säga, Herren är stor. Jag är betryckt och fattig. Herre, skynda till mig. Min hjälp och min räddare är du. Min Gud, dröj inte. Vi ber. Herre, jag ber att du ska öppna våra hjärtan och våra ögon. Så att vi ser ditt ord och din vilja i våra liv. Vi ber att vi ska vara öppna för din heliga ande och det tilltal som du har för oss den här stunden. Jag ber i Jesu namn. Amen. I den här psalmen finns det en inbyggd spänning mellan Herren böjde sig ner till mig och hörde mig å ena sidan. Och Herre, skynda till min hjälp. Min Gud, dröj inte. Å andra sidan. Och i den här spänningen lever David sitt liv. Och också David har sitt böneliv i den här spänningen. Mellan bönhörelse och rop på hjälp. Och så är det också i våra liv. Och i vårt kristna liv och vårt böneliv finns den här spänningen. Vi lever i spänningsfält mellan erfarenhet av bönesvar och förvissningen om bönesvar på ena sidan. Och ett rop till Gud att han ska knipa in och hjälpa oss att svara på andra sidan. Och den här spänningen lever också vi i våra liv. Nu ska vi titta på den här psalmen lite kort här och se hur den är uppbyggd. Vad han vittnar och vad han säger om bön, David, den här psalm 40. Och sen ska jag skriva tankar efteråt utifrån den här texten. Den här psalmen, psalm 40, kan delas in i 6 avsnitt. Vers 2-4, ett vittnesbörd. Där David vittnar berättar om vad Gud har gjort i hans liv i det förgångna. Ett vittnesbörd till Guds folk. Och sen i vers 5-6 börjar själva bönen. Det första är att David vänder sig till Gud, han förlitar sig på Gud. Vers 7-9 så vänder sig David inåt. Han rannsakar sitt liv inför Gud. Vers 10-12 så vittnar David om sin Gud. Och sen först i vers 13 kommer själva bönen in. Vers 13-16 då David ser sig omkring och ser sina svårigheter och sina fiender och nämner dem inför Gud. Och sen till sist då så kommer själva ropet, vers 17-18. David väntar på Guds ingripande. Jag ska nu stanna inför varje del här lite kort. David var troligen kung vid den här tiden och kan se tillbaka på ett ganska långt liv. Ett farligt liv, ett liv med mycket upp och ner, mycket omväxling. Som ung man, pojke, hade han varit herde och sin pappa vaktat boskapen. Faror, vilddjur i vildmarken. Sen som ung man hade han kommit av en händelse egentligen till Davids armé och blev då inhoppad i striderna där med Goliat. Då David utmanade Goliat, jätten Goliat, filisten till en tvekamp på liv och död. Sen blev han hovman också hos kung Saul. Och Saul är ju inte riktigt normal. Kanske han är väldigt nynnig och väldigt märklig och attackerar David flera tillfällen. Och sen när David blir mer och mer krigsherre i Sauls armé så blir också Saul mer och mer avundsjuk på de framgångar som David upplever i kriget mot filister och andra folk. Och till sist så måste David fly från hovet och bli flyktig under lång tid, många år faktiskt. Medan då Saul jagar honom och försöker förfölja honom. Och sen etablerar sig så småningom David som kung mer och mer och blir till sist kung i hela Israels rike. Mycket krig mot fiender på alla håll, mycket stora faror. Sen blir han ganska bekväm, hamnar som storkung i Jerusalem och ägnar sig åt ett ganska lyxigt liv kanske. Och han är då i en situation där han begår ett äktenskapsbrott med Batseba. Och det leder till komplikationer och David ser till att Batsebas man Uria blir dödad i kriget. Alltså David blir äktenskapsbrytare och mördare. Och sen då, så småningom, så blir också Davidsson Absalom allt högfärdigare och gör en statskupp. Och David rusar iväg i landsflykt ett tag. Och allt det här tror jag att David kan se tillbaka på när han vittnar om sitt liv inför tempelskaran, folket, Israels folk. Gud har varit med honom. Han har hjälpt honom och hört bönerna, befriat honom, beskyddat honom, men också förlåtit honom och räddat honom från synder och befriat honom från synd och skuld. Och allt det här kan David se tillbaka på och tacka för. Vi som Guds folk idag, vi har också mycket att tacka Gud för. Vi kan se tillbaka på våra liv. Vi som är äldre har ett långt liv bakom oss. Att upp och ner, mörker och ljus, svårigheter. Men vi kan se att Gud har befriat oss och varit med oss och tagit oss igenom de här svårigheterna. Han har varit trofast och trogen mot oss. Vi har upplevt hans frälsning, hans nåd i våra liv. Fått ett fokus, mening med livet. Frid i våra hjärtan. Och vi kan vittna om hans frälsande nåd. Vi kan sjunga en ny sång som David gjorde. Och tacka Gud för hans nåd och frälsning. Vi kan tacka Gud för hans omsorg och trofasthet under gångna år. David vet vem han ber till. Han vänder sig till Herren, Israels Gud. Runt omkring sig har han folk och folkslag och människor som dyrkar andra gudar. Fruktbärgsgudar, vädergudar, krigsgudar, nationella gudar. Lynniga, svåra, märkliga gudar. Men David, han vänder sig till Herren, Israels Gud. Den allsmäktige skaparen. Den nåderike och kärleksfulle frälsaren. Och det här gör David vill också berätta om Guds under och Guds planer för alla som vill höra honom. Vi som Guds folk idag, vem förlitar vi oss på? Vi lever i en tid då man förlitar sig mycket på sig själv egentligen. Man skapar sin egen framtid, sin egen värld, sin egen tillvaro. Med utbildning och kunskap, med hälsa och träning. Man skaffar sig jobb och inkomst, pensionssparande. Och man bygger sin egen trygghet, egen säkerhet. Mycket omkring sig själv och sin förmåga. Och så kommer ett år som ligger bakom oss här med en pandemi som vänder upp och ner mycket av det här. Man kan inte vara på jobbet som vanligt, distansarbete. Man får inte ens gå i skolan som vanligt, med distansstudier, men inte på deltid. Och det är en osynlig splittsmidning i samhället. Och man får massa konstiga instruktioner från myndigheter som en sak en dag, och sen nästa vecka något annat. Och man vet inte hur man ska förhålla sig till det här egentligen. Och det är varsel och arbetslöshet. Och företag som hotas av konkurs. Och för oss som är äldre så har det blivit ganska mycket av isolering och ensamhet. Och kanske också missmod och depression. Undrar, finns det någon framtid egentligen i allt det här? Och då får vi hjälpa David att se på vem som vi ska förlita oss på. Och vi som Guds folk idag, vi ska också förlita oss på Gud, Herren. Han som är skaparen och livgivaren. Han som är vår frälsare. Och det gör att vi också kan faktiskt i det här vittna om Guds under i våra liv. Eller är det så att vi förlitas på oss själva fortfarande trots allt som händer i vår tid? Att vi strävar efter att klara av och göra bästa situationen och att liksom hantera läget på något sätt. Eller kanske till och med vi tappar modet. När nya myndigheterna som vet inte vad de ska bestämma och hur ska förhålla sig till riktlinjer och råd. Blir det en slags modlöshet och hopplöshet i vår tillvaro? Förlitar vi oss på Herren? I den här situationen så vänder sig David inåt, in i sitt eget liv. Han rannsakar sitt liv. Och det här har han goda skäl att göra, för att hans föregångare på tronen, kung Saul, var ju en kung som inte bestod provet. Kung Saul, han förkastades av Gud. Och Guds dom över Saul blev hård. Profeten Samuel kommer till Saul och säger så här: älskar Herren offergåvor lika mycket som lydnad? Nej, lydnad är bättre än offer. Du, Saul, du har förkastat Herrens ord och han har förkastat dig. Du ska inte längre vara konung. Och Saul inser sin synd och säger: jag har syndat och överträtt Herrens befallning. Jag var rädd för folket och gjorde dem till lags. Så David har all anledning att vända sig inåt och rannsaka sig själv. Är hans gudsfruktan bara yttre handlingar, slaktoffer och matoffer, brännoffer och syndoffer? Eller lever det efter Guds vilja, som det beskrivs i bokrullen i lagen? Och David, han vet, han bestämmer sig vad han vill göra. Han vill göra Guds vilja. Han vill leva efter Guds vilja. Vi som Guds folk idag, vi har det lite annorlunda egentligen på ett sätt. Vi lever i en annan tid än David och även Saul kanske. Men på något sätt så står vi inför val här. Vad är det att göra Guds vilja? I evangelierna så möter Jesus fariseerna och ställs då inför den här frågan: vad är det att hålla buden? Fariseerna var ju de som var fromma på den tiden, de som höll Guds bud i minsta punkt och pricka. Och då tyckte vi att Jesus var en slarvig läsare av lagen, följare av lagen. Och då gör Jesus klart, vad är det viktiga i lagen att följa Guds bud? Det är att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Och älska din nästa som dig själv. Det dubbla kärleksbudet, älska Gud och älska nästan. Vår tids dilemma är ju lite det här att hur gör vi egentligen Guds vilja? Hur lever vi vår liv efter Guds vilja? Och det finns två fallgropar, två diken som vi hamnar i ganska lätt. Det ena diket är just den här lagiskheten, det som fariserna hamnade i. Att man dömer och fördömer allt, hela världen, människor omkring sig och tiden vi lever i. Och säga att det här är inte Guds vilja. Och så blir man dömande och hård. Och det andra är väl det som Saul hamnade i, kung Saul. Att han gjorde folkets vilja. Han lyssnade på folket. På tidsandan. Och det kan också vi göra ganska lätt. Att vi liksom blir som alla andra på något sätt. Vi verkar bli med här i en tid som blir ganska normlös eller normer på ett sätt som egentligen är mot Guds vilja kanske. Och jag tror att vi i vår tid behöver ta bort lagiskheten, men också ta bort en del av den här slappheten och tidsandan som vi präglas av. Och sedan fokusera på det viktiga, det som Jesus sa är det viktigaste. Att älska Gud och älska sin nästa. Och så det var liksom själva ledmotivet i våra liv, att göra Guds vilja, att älska Herren och att älska sin nästa. Och kanske jobba med det mer i sitt böneliv, att Guds ande påverkar en så i bönen att man lever mer efter Guds vilja och det dubbla kärleksbudet. När David låter Gud rannsaka sig utifrån skriften och lagordet, bokrullen, så blir han uppfylla det här behovet av att vittna om Guds hjälp, om Guds trofasthet, om Guds räddning och frälsning, om Guds barmhärtighet och beskydd. David vet att Gud, Herren, är en Gud som man kan lita på. Han är trofast mot sitt förbund med Israel. Och han måste berätta om det för tempelskaran. Det är inte templet, för templet var inte byggt på Davids tid. Och det är ju de som firar gudstjänst, de som hyllar Gud i tabernaklet och i andra gudstjänster. Som han vill vittna för, att Gud är en Gud som är trofast och hjälper, han räddar, han frälsar, han är barmhärtig och han är vårt beskydd. Och då i förlängningen blir det här också ett slags vittnesbörd för till folken runt omkring. Det blir ett, som ringar på vattnet, att, det här, att berätta om Gud och hans storhet och nåd och frälsning blir något som inte bara handlar om folk som tror, utan också påverkar folk omkring, de som inte tror det nu. Och vi som Guds folk idag behöver följa David här, tror jag. Att när vi möter Gud i ordet och i bönen och i andens gemenskap så blir vi så fyllda av Guds möjligheter och Guds härlighet att vi vittnar både i församlingen för våra trosyskon, men också utöver samhälle och skolor och arbetsplatser och omgivning och sen i förlängning utöver världen också om vem Gud är. Det blir en följd av vår lydnad mot Gud, vår villighet att göra Guds vilja. Och först nu sen, här långt fram i psalmen så hamnar David i det här med att han ser sig omkring och ser då allt elände. Hot från alla håll, olyckor utan tal, gamla synder har hunnit upp honom och fienderna samlar sig. Det är oräkneliga synder, oräkneliga fiender, missmod är följden av det hela. Och David blir desperat och vänder sig till Gud. Han önskar att Gud ska ta tur med hans fiender. Låt dem drabbas av skam och vanära, säger han. Herre, skynda till min hjälp mot alla dessa fiender, mot all denna synd, mot alla hot och alla svårigheter jag har. Vi som Guds folk idag känner nog ganska ofta att vi hotas av olyckor utan tal. I alla fall är många av oss som gör det när vi ser oss omkring. Vi läser nyheterna, ser på nyheterna. Det är en pandemi som aldrig tycks ha slut. Det går i vågor upp och ner. Det är flyktingkriser på många håll i världen. Vi har dem i Latinamerika, Centralamerika. Vi har dem i Mellanöstern. Vi har dem i Asien. Och de påverkar oss också här i Sverige och Europa. Vi har en hotande miljökris med naturkatastrofer och extremväder och global uppvärmning och smältande isar i polartrakterna. Så mycket som hotar vår existens på något sätt i tiden. Och det är gängvåld med dödsskjutningar och allmän otrygghet i samhället. Vi hotas av olyckor utan tal, känns det som. Det känns som hela världens synder har hunnit ikapp oss. Och det är lätt att gripa oss av modlöshet. Men som David sa redan tidigare i den här salmen, så är Guds goda planer för sitt folk fler än vi kan räkna. Som olyckorna utan tal så är också Guds planer och Guds nåd utan tal. Man kan inte räkna dem. Gud är större. Och vårt bönerop är: Herre, befria oss. Herre, ta itu med våra problem. Och med världens problem och samhällets problem. Och sen själva slutverserna, vers 17 och 18. David känner sin Gud. Herren kommer att ta itu med alla problemen. Herren är stor. Herren är Davids hjälpare och räddare. Men David har ännu inte sett något bönesvar. Så därför fortsätter han att ropa till Gud. Min Gud, dröj inte, säger han. Herre, skynda till min hjälp. Jag kanske ska backa här, jag vet inte. Vi också vet ju av vår erfarenhet, som David visste, att Herren är stor. Vi vet att vi själva inte har mycket att komma med. Vi är betryckta och fattiga, som David säger. Så vårt rop till Gud är: skynda dig, dröj inte. Vi också ropar som David. Vi väntar som David på Guds ingripande. Och vi vet innerst inne att Gud, Herren är vår Gud. Han är vår hjälpare och räddare. Jag ska avsluta den här predikan nu med att ta några tankar kring bön. Och en slags definition av bön är ju det här att bön är vårt möte med Gud, men också Guds möte med oss. Han är Herren Gud, den allsmäktige, skaparen av himmel och jord. Han är full av kärlek och omsorg om sin skapelse. Han är rättfärdig och nåderik. Han är vår frälsare och Herre. Och det är honom vi möter i bönen. Och det är honom som vi också får låta möta oss i bönen. Bön är ett möte med Herren och Herrens möte med oss. Och i bönen bekänner vi oss till Herren, till Gud. Det är en slags bekännelse att vi tillhör honom när vi ber. Vi påminner oss själva om vem han är. Om vad han har gjort för oss. I tiden som ligger bakom. Och vi lovsjunger honom i bönen för hans frälsning. I bönen så öppnar vi oss för hans granskande blick. Och vi inbjuder den helige Ande att komma in i våra liv och forma oss till Jesu avbild. Bönen blir ett sätt för Gud att påverka oss. Att ta itu med oss. Och vi ber i bön om andens kraft och vishet att på rätt sätt kunna vittna om frälsare genom våra liv, våra ord och våra möten med människor omkring oss. I bönen så lägger vi fram allt som bekymrar oss och tynger oss och plågar oss. Och i bönen ropar vi till Herren och ber om hans hjälp och ingripande. Och i allt det här så är det så att vår bön pendlar mellan förvissning och förväntan. Vi känner Herren, men kanske inte fullt ut. Vi vet att han är mäktig, men vi har inte helt upplevt hans makt i alla situationer nu. Och vi lever alltså i den här pendeln mellan att vi vet och vi hoppas och vi väntar. Och så är vårt böneliv. Och så måste det kanske vara i den här tiden. I en fallen värld. En värld som väntar på sin återlösning, på frälsningen, slutfrälsningen med Jesu återkomst. Må Herre hjälpa oss att leva i tro men också i förväntan. Och att vårt böneliv får prägla oss och vår tid och vårt vittnesbörd. Vi ber. Herre, vi tackar för ditt ord. Vi tackar dig för exemplen från gamla tider, från Saul som inte lyckades leva efter sin kallelse och din vilja. Vi tackar för David som trots sina problem och svagheter och synder ändå levde efter ditt hjärta, efter din vilja. Och att han blev ett föredöme för oss genom att skriva ner sina tankar och känslor och erfarenheter och upplevelser av dig i sina psalmer. Herre, vi ber att ditt ord idag ska bära frukt i våra liv. Att vårt böneliv ska bli mera varierat kanske. Att vi ska ta tid med att vara inför ditt ansikte i bön, tacka dig för vad du har gjort och lägga fram vår liv för dig och låta dig verka i vår liv. Och också få ta oss tid att be för vår tid, vår värld, vår omgivning, vår församling, det som händer och sker runt omkring oss i världen, i vårt samhälle. Herre, hjälp oss att be. Hjälp oss att leva efter din vilja. I Jesu namn. Amen.